Du lyssnar på Den stora lögnen av Per E. Åsberg. Uppläst av mig, Mirja Turestedt. Prolog. Remi lyfte blicken från de färgglatt snurrande hjulen på mobilskärmen. Möblen omkring honom vakade i vardagsrummets skuggor. En nött fåtölj i brunt läder, den som kommit med över havet. Soffbordet med samlingen av urdruckna flaskor och burkar. De manshöga högtalarna som han råkat spräcka membranet på under en särskilt högljudd kväll av ensamhet. De hade skorrat dömande mot honom ända sedan dess. Men nu skulle han kunna köpa nya om han ville. De bästa på marknaden. En ny bil också för att ersätta skruttvolvon ute på gatan. För nu hade han råd. Tanken, den som borde ha gjort honom glad, fick honom istället bara att hata sig själv ännu mer. Den påminde om vad han gjort, om skulden. Telefonen i handen plingade till. En klocka, ett plommon och en sjua. Ingen vinst den här gången heller. Ville han spela igen? Pekfingret ryckte till för att snudda vid skärmen. Hjulen tog fart och tankarna med dem. Vad skulle de andra tänka när de fick veta vad han gjort? Skulle de hata honom? Tycka synd om honom? Skulle några av dem förstå? Nej, det kunde de inte. De hade aldrig mött sann ensamhet, den frätande känslan av obetydlighet som nött ner honom till den sorgliga varelse han blivit. En gång hade han varit någon. En stolt person som andra respekterade. Men det ville han inte kännas vid längre. Tanken var en påminnelse om hur långt han fallit, hur värdelös han var. Om det där sista valet, det som det inte längre gick att backa ifrån. Återigen stannade hjulen på skärmen till. Ett körsbär, en fanfar, en trave med guldmynt som lovade långt mer än den hundralapp han nyss vunnit. Och så kicken, endorfinerna som alltid frigjordes av det där ljudet när man vann. De som fått ersätta glädjen han aldrig kände längre. Som han aldrig skulle känna igen efter att sanningen kom ut. Remi stirrade på pekfingret som varit nära att förråda honom genom att klicka på skärmen ännu en gång. Det fick räcka nu. Han hade dragit ut på det tillräckligt. Vinets lugnande smekning var redan på väg ur kroppen. Det behövde ske nu, innan han tappade modet. Läderfåtöljens metalltassar raspade mot golvet när han drog den på plats under snaran. Frosttäcket krasade under vaktkängorna när Mats lunkade över asfalten. Det var smällkallt och svart utanför Oskarshamns kärnkraftverk, så mörkt att han knappt såg molnet av fuktig värme som flydde munnen vid varje andetag. Att gå rundan längs det taggtrådskrönta staketet var ett riktigt skitjobb så här i november, även med Zorro som sällskap. Den nattsvarta chefen var dessutom mer spänd än vanligt, som om han också kände på sig samma sak. Något var fel. Mats ville avfärda känslan som inbildning, men hunden stannade mitt i steget med högra framtassen hängande i luften och öronen spetsade. Hade han hört något? En mus. Hunden vädrade. Vinden som blåste på utifrån havet bar med sig doften av bräckt vatten. Det var allt, åtminstone som Mats kunde känna, men den där svarta nosen ville inte ge upp. Stelheten i hundkroppen vägrade släppa, en spänning som fortplantades genom kopplet in i armen. Vad ser du? Viskade han. Hunden svarade med ett morrande, ett lågmält surr i bröstkorgen som påminde om det inifrån kärnkraftverket, som hotade att förvandlas till skall när som helst. Mats tvingade sig själv att slappna av, att förmedla lugnet tillbaka genom länken som förband dem. Lugn, viskade han. Lugn, gubben. Morrandet kom av sig, blev till ett kort, lågmält gnyende. Och sen tystnad. Öronen stod i vakt, men hundens blick hade vänt tillbaka mot honom. Ögonen var otåligt frågande. Vad gör vi nu? Undrade de.